För inspelningens skull så läser vi än en gång dagens evangelietext som också är predikotext. Det är alltså Lukas evangeliet 7 kapitel och verserna 11 till och med 17. Vi läser i Jesu namn. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten, se, då bar man ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. Mycket folk från staden gick med henne. När Herren fick se henne, förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom åt hans mor. Det greps alla av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har trätt fram ibland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Och detta tal om honom gick ut i hela Judeen och trakten där omkring. Amen. Från död till liv. Det är överskriften för söndagen och får också vara det för våran predikan. Jag vet inte om ni har läst, men det finns böcker och det finns ganska många artiklar som talar om det man kallar för nära döden upplevelse. Det är människor vars hjärta har stannat. Och i vissa fall som av läkare och sjukpersonal har betraktats som döda. Och så har man lyckats få igång hjärtat. Och människan har kommit tillbaka till livet. Och de som har varit med om det, de beskriver det som en nystart. Nästan alla säger, nu ser jag på livet på ett annat sätt. Jag värdesätter det mer än jag gjorde tidigare. Jag glädjer mig åt de små sakerna i livet. Våran text idag handlar inte om en nära döden upplevelse, utan om en död upplevelse. Den unga mannen, pojken som Jesus stöter på, han är inte illa däran. Han har inte råkat ut för ett hjärtstillestånd, utan han är död. Han bärs iväg för att begravas. Men i våran text idag så går han från fysiskt död till fysiskt levande genom ett under. Änkan från Nain, hennes situation verkade hopplös. Dels hade hennes man dött och hon var änka. Och vi får i Gamla testamentet läsa om att det israelitiska folket hade fått i uppdrag att ta särskilt väl hand om änkor. Varför det? Jo, därför att de inte hade det lätt att försörja sig. På den här tiden, även på Jesu tid, så var kvinnor väldigt beroende av sina män. En änka var beroende av att få hjälp av människor omkring henne. Så änkan var redan i en svår situation. Men den svåra situationen har nu blivit ännu svårare. Därför att det står i texten att hennes enda son hade dött. Det hörde till att döttrar flyttade hemifrån och flyttade ihop med sina män när de gifte sig. Men sönerna, framförallt den äldsta sonen, kunde bo kvar, ta hand om det familjen ägde tillsammans och på så sätt vara ett stöd för sina föräldrar. För änkan så var den enda sonen inte bara värdefull som ett barn, naturligtvis, men också en livlina. Och vi kan tänka oss att hon i sin utsatta situation hade bett till Gud om att skydda hennes enda son. För hans skull. men också för hennes egen. Nu har han också dött. Och vi förstår av den här stora folksamlingen att människor har blivit väldigt berörda av det som har hänt. Det är mycket folk som följer med henne. De går med henne och sörjer med henne. För hennes situation verkar hopplös. Men Gud, får vi lära oss i det här och många andra bibelställen, ser i nåd och kärlek till den som är hjälplös. Jesus, han kommer till änkan i hennes nöd. Han söker upp henne. Vi ser många andra tillfällen i evangelierna när människor söker upp Jesus. Vännerna som bär den lame mannen fram till Jesus, som när det är för fullt till och med tar bort delar av taket för att sänka honom ner på innergården för att han ska få bli botad av Jesus. Eller den hedniska officeren som söker upp Jesus för att få hjälp av honom. Snälla, bota min tjänare, säger han. Och det här är någonting som Jesus lever med dagligen. Människor som kommer till honom för att få hjälp. Men det gör inte kvinnan. Det är Jesus som kommer till henne. Vi vet inte varför hon inte vänder sig till Jesus. Hon kanske inte hann. Han kanske förekom henne. Eller kanske visste hon inte vem Jesus var. Eller var det kanske så att hon visste men tänkte, mitt problem, det är för stort till och med för Jesus. Jesus söker upp henne. Och när han finner henne i hennes stund av hjälplöshet och hopplöshet, då erbjuder han tröst. Han säger, gråt inte. Gråt inte, säger han åt henne. Man kan tänka sig att hon tycker det är konstigt. För när ens barn har dött är det väl klart att man gråter. Och till seden i den här delen av världen på den här tiden var att man grät mycket högre än vad vi skulle tycka var lämpligt i Sverige kanske. När det står i skriften, gråt med dem som gråter. Och när det talas om gråterskor, då är det för att det var det vanliga. Att man gick hem till en familj där det hade inträffat ett dödsfall och bokstavligen grät. Och det hördes i kvarteret om någon hade dött. Gråt inte, säger Jesus. Men Jesus, han erbjuder något mer än tröst. Han erbjuder något mer än, var inte ledsen. Det ordnar sig nog. Han erbjuder något mer än det vi kan säga till någon som sörjer. Till exempel, hon har det bättre där hon är nu. Eller, men tänk vad han fick lida på slutet. Det är väl skönt att lidandet är över. Jesus kan erbjuda liv. Ett märkligt under. Det är en märklig tröst. Jesu ord skapar liv. Jesus, han rör vid båren. Han får bärarna att stanna. Och sen säger han, unge man, jag säger dig, stå upp. Vi känner igen det. Inte det exakta ordvalet, men situationen från Lazarus. Ni kommer ihåg Lazarus som redan hade legat död i flera dagar. Maria och Marta, hans systrar, var upprivna och förtvivlade. Och lite klandrar de Jesus för att han kommer för sent för att rädda Lazarus. Och då säger Jesus, Lazarus, kom ut. Och så kommer Lazarus ut. Jesu själva ord skapar liv. När han talar till den döde, då kan inte ens den döde vara opåverkad, utan han får nytt liv. Stå upp, säger han. Och pojken, den unge mannen, sätter sig upp och börjar tala. Och sen så tar Jesus honom vid handen och lämnar över honom till hans mor. Från fysiskt död till fysiskt levande. Gud ser i nåd till den nödställde. Till dagens text så är det lätt att se att det är ungefär så här det ser ut också. När Gud handlar med de som är andligt döda. Alltså de som saknar tro och saknar evigt liv. För människans andliga situation, den verkar precis lika hopplös som änkans situation. När människan läser Bibeln eller får höra om dess budskap, så får hon lära sig att Gud kräver helighet. Gud kräver felfrihet. Gud kräver syndfrihet. Och då känner människan att det är hopplöst. Hur ska jag kunna älska Gud av all min kraft och av all min själ, av allt mitt förstånd? Hur ska jag klara det när jag i grunden är ganska egoistisk och tänker mycket på mitt eget välbefinnande? Hur ska jag som lockas av världens rikedom kunna sätta Gud på högsta plats, på första plats i alla mina tankar och önskningar? När jag ser på Guds krav och sen ser på mig själv att jag är en syndare, då verkar det hopplöst. Då verkar det hopplöst. Människan kan ju tänka så att, ja, Gud kräver ju mycket av oss. Men om jag bara gör mitt bästa, då borde han väl vara nöjd med det. Eller människan tänker kanske, ja, inte är det ju bra att tänka syndiga tankar. Men om jag utåt sett gör det som är rätt, då kanske Gud kan nöja sig med det. Eller så tänker man, ja, som jag är idag förstår jag ju att jag lever inte upp till Guds krav. Men ge mig några år. Låt mig få kämpa med min rättfärdighet, så ska jag kanske kunna nå fram en dag. Ge mig en femårsplan, så kanske det kan gå. Men när man då får höra att den som har brutit mot ett bud har brutit mot hela lagen, ja, då faller de här olika människolösningarna på syndens problem. Guds ord bryter ner tankebyggnader. Och då står vi där till synes hjälplösa. Till synes utan hopp. Men även i det här fallet så ser Gud i nåd till den som är hjälplös. Jesus söker upp människor i sin nåd. Till och med människor som inte söker honom. Han söker upp människor som inte tror på honom. Som kanske har hånat talet om hans uppståndelse. Som kanske har levt ett liv i grov synd som rövaren på korset. Eller som kanske till och med har lagt sin kraft och sin energi på att förfölja Jesu kyrka på jorden, som Paulus gjorde. Människor som i sig själva står så långt bort ifrån Gud söker Jesus upp i sin nåd. Och när han hittar en människa, då erbjuder han inte bara tröst. Han talar inte till henne bara som en terapeut eller en psykolog och säger, jag förstår att du är ledsen över saker du har gjort i ditt liv. Jag förstår att du ångrar dig, men lämna det där bakom dig. Lär dig leva med det. Men han gör så mycket mer. Han kommer med förlåtelse. Han kommer med förlåtelse. En sak som en terapeut nämnde som var det svåraste för en del av hans klienter att bearbeta. Det var saker som hade hänt som man ångrade när man hade sårat någon som inte längre var i livet. Man kunde inte längre laga relationen. Man kunde inte längre be om förlåtelse. Och det är svårt, sa terapeuten. Det är svåra fall. Men Jesus, han kommer med förlåtelse från Gud. Den är inte beroende av, även om han uppmanar oss, men den är inte beroende av att vi kan ställa saker till rätta. En frukt av omvändelsen är att vilja försöka läka trasiga relationer. En frukt av omvändelsen är att vilja säga förlåt. Men Jesus ställer inga villkor för sin förlåtelse. Utan när han kommer till en nödställd människa, andligt nödställd, då skapar hans ord helt enkelt liv. Lika lite som Lazarus kunde säga, ja, jag kan tänka mig att leva igen. Lika lite kan vi välja att komma till tro och komma till Gud. Men det märkliga undret är att Guds ord skapar andligt liv. När Jesus stöter på människor som har olika fysiska åkommor, så säger han ibland, har ni tänkt på det? Dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Och det upprör en del av fariseerna. Men själva orden, dina synder är förlåtna, skapar tro. Människor som kommer till Jesus i tro men osäkra på exakt vem han är. Är han en profet? Är han Elia? Vem är han? De får höra att han förlåter synder och det kan bara Gud göra. Och så kommer de till tro på att han är Messias. Än idag så skapar Guds ord liv. Det skapar liv där människor läser Bibeln. Det skapar liv där människor hör kristna sånger som talar om korset. Som talar om Jesu blod. Jesu offer för vår skull. Guds ord skapar liv till och med på platser där man inte får äga en bibel. Utan får tala tyst om att Jesus gick upp till Golgata för att rädda dig och mig. Guds ord skapar liv till och med när vi predikar det. Trots våra många svagheter, trots våran litenhet. Guds ord är mäktigt. Skarpare än ett tveäggat svärd. Och mitt ord, säger Gud, vänder inte tillbaka utan att ha åstadkommit det var till jag sänt ut. Vi ser i världen omkring oss att det finns många människor med stor makt som missbrukar den. Det finns många politiker som tänker främst på sig själva och endast i tredje eller fjärde hand på andra. Vi ser i vår text idag att Jesus Kristus är herre över all liv och all död. Men han är inte en herre, han är inte en konung som vi ska frukta. Han är inte en nyckfull, maktfullkomlig härskare. Utan han är våran broder. Att få ha en sådan broder. En sådan mäktig beskyddare. Det är en stor tröst i våra liv. Vi får bära med oss vetskapen om att Jesus vandrar med oss. Och ser våra behov precis som han såg änkan i Nains behov. Vi får vandra med vetskapen om att han har makt att hjälpa oss och vilja att hjälpa oss. Och så får vi leva varje dag i tacksamhet över att han skapade andligt liv i våra hjärtan med sitt ord. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har låtit även oss gå från död till liv. Vi tackar för att du har kallat och utvalt oss, för att du har gett oss tron på dig, för att du har lovat att alla våra synder är utstrukna tack vare din offerdöd och din uppståndelse. Vi tackar för att du har lovat att lyssna på våra böner. Tack för att du har lovat att alla saker i vårt liv, både de svåra och de glädjefyllda, leder till vårt bästa. Vi ber för att vi ska få dina redskap här i världen, så att vi kan överräcka frälsningens ord till människor vi möter, så att också de kan gå från död till liv. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.